Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Så där, då hälsar vi alla välkomna till Hockeytorsk slutspelspodden 2018. Tja, Jul.
Tjena. Nu, ja, det är nu det ska avgöras. Det känns jäkligt bra.
Är det så?
Ja, man är ju alltid spänd. Nu har man stått på läktaren här under hela hösten och början av vintern. Och nu
mycket,
är det dags.
Mycket.
Så är det.
Och
så
nu summeras allting. Ja. Tillhör du dem som gnäller att det är för många omgångar?
Jag tycker absolut att det inte ska vara fler omgångar än vad det är nu. Jag hade till och med kunnat tänka mig att ha färre faktiskt. Främst av publikmässiga skäl. Men
jag får återkomma vad jag tycker. Jag vet inte vad jag tycker.
Nej, fundera lite på vad du tycker så kan vi ta det vid ett senare avsnitt.
Det som jag däremot alltid fascineras av i supporterskap, det är att man är med i motgång och medgång. Det är det på något sätt som är det vackra med ett supporterskap.
Ja, nej, det är oerhört fint på det sättet, absolut.
Och jag vet att det är många ledsna själar som finns där ute just nu. Att oj, mitt lag kan trilla ur, eller tänk om mitt lag går upp. Det är ångestfyllt så här års.
Verkligen. Jag vet själv hur det är. Det är en stor känslomässig berg-dalbana.
Härdsmälta.
En härdsmälta. Och, ja, det kanske är lite mentalt också.
Ja. Nej, men som säkert många Modo-fans hoppades på en snabb återkomst till SHL. Det blev klart att det inte blev så i år. Ja. Kanske nästa år.
Ja, nu får vi se om Hockeysvenskan är år 3, så att Modo lär väl alltid vara favoriter, bara för att.
Ja, och det som vi vet är att trilla ur innebär enorma konsekvenser, ekonomiskt framförallt. Att gå upp innebär ju också en massa svårigheter att faktiskt etablera sig i en liga högre upp, där man möter lag som har bättre förutsättningar, kan man säga. Att förhoppningsvis är organisationerna ganska stabila.
Ja, verkligen. Nej, det är ett stort kliv att gå upp från Hockeysvenskan till SHL. Och vissa kanske har lyckats bättre än andra. Jag menar, Djurgårdens resa har ju ändå varit ganska imponerande. Mm. Sen tycker jag ändå Mora har gjort det bra sett utifrån förutsättningarna de har haft. Absolut.
Nu har vi en liten blinkande lampa på bordet här. Och den anger att vi har ett telefonsamtal som är redo att släppas in. Så därför tänkte jag att vi ska lyssna på det här först.
Backbyten i Leksand gör att Gallo, Erik Karlsson, i mål! Och Erik Karlsson, han gör 4. Han skjuter Timrå till en helt avgörande match mot Karlskrona.
Ja, och så här lät det när det stod klart att Timrå tar sig vidare mot kvalserien för att möta Karlskrona. Och med oss i telefonen så har vi sportchef Kent Nordberg från Timrå. Och till att börja med så ett jättestort grattis.
Mm, tack för det.
Jag är nyfiken på liksom er resa. Vad är det som har liksom varit nyckelfaktorerna för att ni har fått ihop det?
Det har ju varit en lång resa. Vi ramlade ur här 5 år sedan. Och sen har vi haft 3 år, kan man säga. Det var fruktansvärt tufft med ekonomin, och som egentligen av vår konkurshot så var ju att när man gör rekonstruktion under några år där, så att våra resor har varit ganska tufft. Så sen i fjol så började vi väl liksom få ordning på ekonomin någorlunda i alla fall, och men under hela den här resan så har vi varit att satsa på. Vi hade en väldigt bra kull 93-94 som var bra, och många, jag tror en 6-7 stycken som fortfarande är kvar, och då har vi varit kärnan för oss då. Sen har vi haft turen och lyckas från vårt eget juniorled på cupen, säkert 5-6 stycken. Så att, man kan säga det har väl varit kärnan under de här två åren nu när det har rullat på och blivit bra. Och sen har vi haft lite tur att hitta lite spelare som har kommit in här och gjort det bra här. Då. Så att det är väl det är så det har blivit. Och så framförallt har vi letat yngre svenska spelare. Det är väl den vägen att borta bort.
Om man tittar på förra säsongen till exempel, då gjorde ju Mora väldigt bra också. De hade ju likt er inte heller den största budgeten i Hockeysvenskan. Vad finns det för, vad ser du för kopplingar? Är det bättre att man kanske inte har just obegränsade resurser? Får en att tänka annorlunda och se nya vägar?
Ja, men det tror jag. Och jag tror att Hockeysvenskan får inte så mycket betalt på att du har en enorm stor budget heller. För det är en, man ska säga så här, jag första åren så hade vi lite äldre spelare och visst har du rätt så kan det också bli bra, men hockeyn i Allsvenskan är ju lite mer likt juniorhockeyn egentligen, för det är ju mycket yngre spelare som spelar och det går rätt fort där ute, sen är det inte alltid så strukturerat, så att jag tror att just i Allsvenskan så får du riktigt bra betalt om du har ett yngre lag, och det tycker jag våran säsong visar i år att man får bra betalt för det.
Vad säger din magkänsla, den stora skillnaden mellan er och Leksand när ni stod som vinnare?
Jag tycker att det är farten. Jag menar, vi var ju tvungna att använda den och jag tycker att vi visade också att vi var ett skridskostarkare och ett tempostarkare lag än Leksand. Jag tror att skicklighetsmässigt så är Leksand väl så bra, om inte bättre än oss, men jag tycker att vi har mer fart. Sen är det väl ingenting att sticka under stol med heller, att vi har Jonathan Wallén. Jag menar det, han gjorde väl, han var delaktig i 8 av 9 mål då. Så det är klart att där hade ju vi den spetsen, men farten och Wallén och ett bra målvaktsspel, men det har vi haft hela säsongen med Håkland i spetsen.
Jag upplevde sådär när jag kollade på sista matchen i sista perioden att om man då ser skillnaden, så upplevde jag att Leksand spelade utan självförtroende, att man gärna gav bort pucken till någon annan som skulle få avsluta. Det var min upplevelse när jag såg den matchen. Och vad jag har förstått då, så har ni fått ihop gruppen väldigt, väldigt fint. Och jag gissar att ni har gått in också med ett stort självförtroende. Ni har ändå lett grundserien ganska tidigt och hela vägen ut.
Ja, men så här, det måste jag säga. Det har spelarna tillsammans. Så det är som jag sa med den här gruppen 93-94 som vi har haft. Det är väldigt bra killar. Och dels är de duktiga att träna. De gillar att träna. De är ambitiösa. De, på den biten. Men sen också ta hand om de här nya killarna. Så att, alltså sammanhållningen i det här laget, det är nog, tänkte jag säga, det är nog det bästa som har varit inne på väldigt, väldigt, väldigt många år. Eftersom de går tillbaka 2003-2004. Jag tyckte vi hade också en fantastisk grupp att jobba med. Men det är, man ser riktigt hur roligt de har. De umgås fruktansvärt mycket. Man ser när vi har saker och ting. Så det är liksom alla är med. Det är inte så att det är samma fem som sitter i samma bord. Utan det är olika. Man blir fascinerad av det varje gång. Så att fantastiskt bra grupp tillsammans.
Om du jämför Timrå för 5 år sedan med Timrå idag. Vad är skillnaden?
Ja, det är väl att vi... dels så... Jag menar, då hade vi precis ramlat ur och vi hade väl en, jag ska säga så här, en liten förlorarstämpel, rätt några tuffa år ekonomiskt, SHL på slut och hela den biten, och den hade väl varit med oss idag. Känns det, både i föreningen mycket, mycket mer positivt, i gruppen så är det också en, det finns en, tycker jag, i den här gruppen en vinnarmentalitet och man tror på sig själva. Som sen, jag menar, vet vi om att det kommer bli otroligt tufft mot Karlskrona. De, jag menar, kommer från SHL, helt annan budget, helt annan erfarenhet i dagen, men jag menar, vi så här långt i alla fall så har den här gruppen gjort fantastiskt bra.
Hur ska ni fortsätta göra det bra i ett kval här nu då mot Karlskrona?
Nej, men det är ju att spela på det sätt som har gjort hela säsongen. Jag menar, vi har liksom haft den här spelplanen hela året. De har gjort det på ett fantastiskt bra sätt. Vi har släppt in väldigt lite mål. Vi släppte bara in 99 på 52 matcher. Vi har ett bra försvarsspel, bra målvakt. Och sen så är vi bevisningen också rätt kontringstarka. Och där har vi farten då, som vårt största plus.
Hur har det känts för dig att se Timrå kliva upp till SHL?
Ja, det skulle ju vara andra gången. Jag var med 99-0. Det är länge sedan nu. Men givetvis skulle det vara det skulle vara fantastiskt kul. Sen är det liksom lite annorlunda från idag. Då var man ju, då hade jag på heltid, man var ung och hungrig och bla bla bla. Idag jobbar man annat och har det här lite vid sidan om. Men just det är en fantastisk upplevelse att få med och se glädjen hos alla och det. Och sen är det väl så också att många av oss kanske, det här är deras största chans att få spela SHL en gång. Så att, det skulle vara fantastiskt kul att få med om det en gång till. Och inte minst alla supporter som har varit med och ställt upp under alla år.
Jag måste få en avslutande fråga. Att som sportchef, vad gör man under säsongen? Alltså det känns ju som en sån där, man har godispåsen och så får man sitta och knoppa det godaste liksom.
Ja, nej men alltså det är klart, det är ju skillnad. Jag har ju ett annat jobb som jag jobbar med, sen så gör jag det här på kvällar. Och min fritid och även lite grann på jobbet också, ska jag säga. Men det är ju om det är, nu kan jag egentligen bara haft det på heltid när jag är SHL, men det är ju att gå ut och titta på mycket spelare och sådana saker. Och det gör jag inte alls på samma sätt nu som man gör när man är SHL. Men det är inte, alltså, det, alltså, du är, alltså, det är en ganska utsatt position på det sättet att du är ju mellan styrelse, klubbdirektör och tränarna och du ska försöka få det här att få ihop det du ska. Jag menar, sportsligt så står det ju där att få ta din del av det. Så att, och sen gäller det att ligga liksom, jag menar, nu har väl de flesta klubbarna skriven med många spelare. Det gäller att ligga steg för och få ihop ett lag till nästa säsong. Och jag brukar säga att den bästa perioden att vara sportchef är maj till 15 september, för då är inga matcher. Över tid så är det liksom, det är ju ett tufft jobb, men det är samtidigt ett fantastiskt roligt jobb.
Det låter verkligen som att du brinner för det här, Kent. Är det något du skulle vilja göra på heltid nästa säsong, om det går hela vägen?
Ja, jag har med det här sagt. Nu har jag varit utanför där i 4-5 år. Jag har fortfarande på kvällstid. Men jag har väl en dröm att få jobba någon gång till med SHL som sportchef någonstans. Sen, jag hoppas ju givetvis att det är till, men ja, det ska jag vilja göra.
Gallo, Erik Karlsson, Ivar och Erik Karlsson, han gör 4.
Häftigt.
Ja, otroligt. Jag hade gärna velat vara där. Det är en ballarena, Timrå. Så att, branta läktare och riktigt mycket bra feeling där.
Jag tyckte ju sådär att det var en ganska jämn match. Det blev ju en spelserie med 3 matcher. Timrå vann alla 3 matcher. Det hade kunnat bli fler.
Ja, absolut. Jag tror att det var ju generellt sett ganska tajta matcher, även fast resultatet i den senaste matchen kanske inte spelade så mycket, så hade väl Leksand var ändå väldigt mycket med i matchen. De gjorde bara inga mål, och det är ju det handlar om.
Haukeland var ju asgrym.
Ja, han storspelade verkligen. Det kan bli viktigt för dem. Det blir en lite målvaktskamp.
Men jag tyckte den där lilla skillnaden var liksom att Leksand inte riktigt ville göra... Alltså spelarna skickade heller bort pucken till någon annan i laget som skulle få göra avslutet. Det var min så här känsla. Sen vet inte jag om det är sant.
Nej, alltså, jag håller med. Det känns inte som att de trodde på att vi kommer vända det här mot Timrå nu i 3 raka. Jag vet inte om den självinsikten fanns där.
Men jag vet, alltså... Vi har ju snackat om det där förut, att man gärna vill se klubbar, anrika klubbar i vissa serier och sådär. Och att här kan våra meningar gå lite isär, Jill, faktiskt.
Ja, alltså... Jo, jag gillar ju generellt sett anrika klassiska klubbar med mycket stora följen och mycket passion kring lagen. Jag tycker det är det som gör att... det är det som kan locka folk till matcherna, att man har en, att det finns lite rivalitet och mycket tradition att slåss för.
För lyssnare som har lyssnat på den här podden under åren, så kan man kanske komma ihåg att jag har sagt att Lidingö, där jag bor, var ju en av de första klubbarna i Sverige som spelade ishockey 1905.
Det visste jag faktiskt inte.
Och hur var det med Timrå 1928?
Exakt, 1928.
Så du vill gärna att klubbarna ska ha funnits i 100 år ungefär. Då får man vara med i högsta serien.
Nej, det är orimligt att ha en sån kvalifikationspunkt. Det går inte. Men generellt sett så jag gillar klassiska lag.
Du vill få upp Leksand, du vill behålla Mora.
Ja, det hade jag tyckt var...
Du vill bli väck med Karlskrona för att de inte är anrika.
Nej, generellt sett så, ja, Det får jag väl ändå säga. Jag tycker det, jag tror folk brinner mycket mer för att möta Leksand, Timrå, Modo. Det är många klassiska klubbar där nere som är inte i högsta ligan, och det, jag tror att det finns mycket mer, det skapas mycket mer intresse hos motståndarfansen också.
Jag tror att jag kan få en del skit faktiskt när jag tycker att det är, för mig är det viktigast att sporten mår så bra som möjligt. Och ibland när man snackar stängda ligor och sådär, att man kanske vill ha upp storklubbar i storstäder, så är ju, så kan jag faktiskt tycka att det ligger någonting i det, för att jag är för att klubbar ska ha goda ekonomiska förutsättningar, för att det som de som blir drabbade när det gått pipan för en organisation, det är ju ungdomsleden, kan ju bli jättehotade, som Bayern när de gick i konkurs för några år sedan, som har varit ändå en sån där fabrik där lastbilarna backar in vid, och sen fäller man ner bryggan och så bara rullar man ut hockeyspelarna och skickar ut dem i landet. De var ju en fantastisk saga. Och så konkar man. Och så är allting pajat.
Hade du hellre velat ha en lite större uttaggad SHL med lite färre omgångar och två divisioner och en helt stängd liga?
Ja, gärna. 20 lag, tycker jag.
Vilka ska vara i norra divisionen då?
Alltså det är klubbar som har publik. Och det är det också som blir så fascinerande med lag som Pantern, som inte har så mycket publik på sina matcher och ändå är med och fightas med storklubbarna. Det tycker jag är jättehäftigt. Men, och då när man pratar så där klubbar som Karlskrona till exempel, som har ett tuffare utgångsläge med supportrar kanske än vad vi har i Stockholm, i Djurgården. Det kryllar ju av supportrar här.
Ja, så. Nej, det jag tycker är intressant med den hockeyklubbar från södra Sverige. Det verkar ändå finnas, det finns säkert mycket för dem att göra där. Och det är intressant att mycket av de här nyklubbarna som verkligen har gått genom seriesystemen och kommit upp, de kommer ju oftast från södra Sverige. Man tittar på Örebro, Växjö, Karlskrona. Det är ju stora resor som de har gjort, och de var inga direkt, det var kanske inte så jättemånga som kände till de klubbarna för 20 år sedan.
Jag har ju under åren lärt känna Dan Ljungberg, Moraklacksledare, och vi har honom med oss här på telefonen, och jag tänker så här, det måste ju vara ett ganska jobbigt läge att befinna sig där Mora är. De måste vara med i kvalserien. Kommer de få stanna kvar? Vad tror du? Kommer de lyckas?
Min magkänsla säger att Mora klarar det. Det ska bli intressant att höra vad Dan säger. Jag har ju bara sett honom i Twitterflöden tidigare, så att nu ska det bli spännande att diskutera här med honom.
Hallå Dan!
Tjena Dan!
God dag!
Jag vet ju just nu att det är ganska mycket känslor för dig. Det är inte bara snön som du just nu avskyr, för det ligger väldigt mycket upp i Mora. Men jag tänker så här hur känner man sig liksom när ni är där ni är just nu?
Förväntansfull. Spännande. Det ska bli skitkul. Men också till viss del lite ångest. För det kan ju gå åt fel håll. Allt kan ju hända i hockey.
Det var ju oerhört mäktiga scener förra året, för ungefär exakt ett år sedan, när Mora slog ut Leksand och när Mora hade övertaget i matchen och hela arenan skanderade "Det är vi som är Dalarna".
Ja, du var ju där.
Ja, jag var ju där.
Ja, häftig upplevelse.
Ja, det var ju oerhört häftigt liksom. Men när kände du att oj, det blir nog kvalserie för oss?
Kände jag det? Alltså på ett sätt har man ju alltid varit lite förberedd för det under hela säsongen. Man vet ju om att som nykomling, det är tufft. Och man har ju hoppats på att vi ändå skulle fixa ett kontrakt utan att kvala. Men någonstans så, ja, man har varit lite förberedd. Men sen när det var klart, när vi gjorde en
en sämre match, en mycket dålig match mot Örebro som var tvungen att vinna mot för att det skulle avgöras i sista. När vi förlorade mot dem, då var man besviken. För då det sista lilla hoppet hade försvunnit och då var det inte alls kul.
De små skillnaderna är ju sådär att om man ser på de etablerade stora lagen liksom, där har man trupper som består av många spelare med rutin och så finns det många juniorer, och när man kommer från en serie underifrån så har man ju inte de resurserna att ha de här tunga etablerade spelarna som framförallt gör sig till rätta mot slutet av säsongen med sin rutin och ork. Och att jag tänker så här att för Mora då, utmaningen måste ju ändå ha varit att jag menar, spelartruppen, att jag menar, när jag har haft bländande spel, när jag har slagit ut storlagen, men sen gäller det också att orka spelet hela säsongen, och det är ju en utmaning för lag då som kommer underifrån och som kliver upp.
Ja, men alltså vi har ju också vetat om att när vi klev in i den här säsongen att vi får ju inte hit de största stjärnorna, för vi har inte den ekonomin. Så då har man ju fått bygga ett lag efter den plånboken som har funnits och försökt gjort det bästa av det. Och vissa matcher då har vi ju haft bländande spel. Spela ut Växjö på deras hemmaplan liksom, men i två perioder. Period tre, då trycker de på knappen och bara totalt kör över oss. När det har kuggat i ordentligt, då kan vi slå vilket lag som helst. Men som nykomling, det blir för sällan det kuggar i. Så är det ju för alla nykomlingar år efter år.
Tror du därför som Hermodsson beslöt att avskeda Mikael Johansson och Mattias Karlin?
Ja, alltså det fanns ju andra orsaker där också, för det var väl det funkade inte riktigt. Karlin vass herre som har gjort riktigt bra med Västervik när han tog dem från division 2 till topplag allsvenskan på 5 eller 6 säsonger. Och alltså jag gillar ju tänker som fanns där att han ska vi ha. Liksom spännande ung, har gjort stordåd med en tidig klubb då. Men här funkade det tyvärr inte riktigt. Tråkigt nog.
Och vad är drömscenariot då? Är det en repris av förra året att möta Leksand eller?
Drömscenariet självklart Leksand och att vi står där igen och har fixat SHL-kontrakt. Det är ju ett drömscenario. Men när vi pratar Leksand så kommer ju lite ångest fram också att tänk om det går åt fel håll den här gången. För det bästa som har hänt i mitt liv, det är barnen när de föddes och nummer 2 är oslagbart när vi slog ut Leksand. Den lyckan, den glädjen. Men samtidigt skulle det gå åt helvete den här gången om vi får möta Leksand, så kan det mycket väl vara det värsta jag upplevt. Och sånt vill jag inte uppleva.
Du har ju kollat på de andra lagen, det vet ju jag. I hockeyallsvenskan.
Jag ska vara mjuk när jag säger det. Jag tycker det faktiskt lite dåligt att Leksand är sämst när det gäller. Någonstans kan jag nog glida lite grann ner om, men å andra sidan inte. För det är år efter år, det satsas, det försöks. Men de får inte riktigt till det liksom. Sen självklart har det också varit säsonger där det har funkat för dem och de har gått upp. Den övriga lag nu som spelar playoff, oerhört spännande, bästa världar. Almtuna skulle jag slaga ut Leksand och vi får möta Almtuna. Men 2 omgångar kvar, kan bli tufft, allt kan ändå hända i hockey. Men som det ser ut lite grann, Björklöven, Oskarshamn, AIK va, kan det bli som får först att möta Leksand och vinna med där så... Eller vinnande lag ska de möta oss.
Det är mycket som står på spel för Mora nu här i kvalet. Hur tror du känslan har varit i staden av att möta Leksand? Hade man kunnat uppbåda det här stödet, tror du? Och ha den fantastiska stämningen som ni hade för ett år sedan?
Alltså det är ju blandade känslor hos människor. För alla visar engagemang på olika sätt. Och vissa känner att wow, kan vi få Leksand igen? Vad häftigt. Men andra människor här i Mora känner att nej. Fan, vi kan inte möta Leksand. Ångest. Och samma toner hör man ju från andra sidan Siljan. Vissa läxningar känner att fan, tänk om vi nu slår ut det laget som vinner playoff-serien och vi får möta Mora. Skithäftigt. Medan det är också röster där nere som säger att nej, vill inte möta Mora igen. Fy fan. Så det är blandade känslor.
Mycket feeling när våren kommer till Mora, som andra ord.
Men i år kommer snön ligga kvar till midsommar i Mora, det vet du, Jul, va?
Ja,
nej, det visste jag faktiskt inte.
Vanligtvis brukar det alltid bli vår här uppe när vi vet att Leksand får spela kvar. Men fan, de har ju inte kommit dit än. Är det därför det är snövallar på 15 meter här utanför?
Ja, jag tror vi har knäckt det nu.
Vilka spelare kommer kliva fram och säkra kontraktet?
Alla.
Är det någon spelare som du har blivit extra förtjust i under året?
Oj. Alltså Grillfors är en ödmjuk, bra herre. I mina ögon, visst kan också slå en fel pass ibland som alla andra, men stabil, kämpar för klubbmärket. Jag säger Grillfors.
Och med de orden, Dan, tack så jättemycket.
Tackar.
Tack själv.
Vad är då skillnaden mellan vinnare och förlorare?
Det har jag ju funderat mycket på. Ja, och det är svårt det där. För bra spelare kan ju ta till exempel Linus Hultström innan han kom till Djurgården. Han har varit i Leksand. Där hade han haft väldigt tufft i ett lag som åkte ur. Och sen så har han kommit till Djurgården och där har det blomstrat. Jag tror mycket handlar om omgivning och vilken typ av miljö som finns i olika klubbar.
Det intressanta med Mora är ju faktiskt Peter Hermodsson som har en annan bakgrund än kanske de flesta klubbdirektörerna. Sådär.
Vilken bakgrund är det?
Men han kommer mer från business-sidan.
Aha.
Och sen så, han gjorde ju, de hade ju en kick-off här för några säsonger sedan. Och det här var väldigt komiskt. Då hade han planterat in ett skämt i gruppen. De skulle ut på någon sån överlevnadsövning.
Just det.
Så de var de var ju ute i skogen. Och där hade han ju förberett med stora högtalare som spelade upp ljudet av en björnhona. Varav transatlanterna sket på sig och sprang iväg. Och det är sådär att skapa god stämning i gruppen. Det kan man ju komma långt på.
Har du sett spelarnas svar på den videon? Det är ju bland annat Linus Johansson när han är där. Och så lurar de Peter Hermodsson, Linus Johansson och två, tre övriga till, jag kommer inte ihåg vilka spelare det är, att de har varit ute och festat i Mora och sen så har de blivit tagna av polisen. Och så har Linus Johansson blivit testad positivt för kokain i blodet. Och så ska de sitta och diskutera en lösning då, så har de placerat upp en kamera så där, som filmar hela mötet. Och han går ju, Hermodsson går ju på det. Det är fantastiskt roligt klipp.
Men det finns andra så här roliga, det var ett reportage som Marie Hallman gjorde för några år sedan med Alexander Deilert i Karlskoga. Och han körde såna här sköna skämt med folk. Man visade, man kan liksom dra lite tejp på skridskon. Då har du ingen fäste.
Ja, just det.
Men också så där enklare, snällare varianter är att tejpa för hålet i vattenflaskan. Så när folk ska dricka så kommer inget vatten. Superskojigt.
Ja, men jag tror det är viktigt att ha den stämningen och miljön i en grupp sådär.
Exakt. Och då tänker jag så här, vi känner ju båda Zacke, Mattias Zackrisson i Djurgården som är ungdomstränare. J18 är i år, förra året så var det J20 och du Precis. Har ju följt Zacke ganska mycket.
Ja, jag lärde känna Zacke i Ryssland av alla ställen. Vi var i Nizhny Tagil i Uralbergen i södra Sibirien och skulle spela en turnering med Djurgårdens J20-lag. Klubblags-VM och jag var där och skulle fixa media åt laget. Och då träffade jag Zacke första gången.
Har du tänkt på att du är en av ganska få ändå som har ganska god koll på de unga spelarna som håller på att bli vuxna och som ska ut i de stora klubbarna snart?
Ja, jag har ofta funderat på det. Det är ganska kul att tänka på många duktiga hockeyspelare och framförallt fina människor som jag har träffat. Så det känns jäkligt kul faktiskt.
Ja, goddag, goddag.
Tjena Zacke.
What's up Zacke, tack. How are you doing?
I'm good.
Härligt. Är det en vinnare vi snackar med?
Ja. Snackar jag med vinnare?
Nej, snackar vi med en vinnare?
Ja, jag försöker vara det. Jag gillar det. Jag gillar att göra det. Jag hatar andra. Jag hatar att förlora. Det är värsta vet.
Ni vann i slutspelet här igår mot Huddinge med 9-0.
Ja.
Ödmjukt sådär.
Ja, nej men det är alltså, i slutändan så när man nu spelar liksom inte siffrorna någon roll, utan nu handlar det bara om att vinna matcher liksom. Det står 1-0, även om vi vann med 9-0 igår så står det fortfarande bara 1-0 på, och det är första till två, så att det är bara ladd om.
Den stora frågan till dig, Zacke, är ju sådär, vad är skillnaden mellan vinnare och förlorare? En ganska stor fråga som man kan tackla på många olika sätt.
Mm, jag vet, den är jättestor. Jag satt på tvärbanan och funderade mellan det där. Och det är alltså, den största skillnaden som jag kan liksom känna på, det är ju det här. Alltså, för att se hur en vinnare är måste han förlora. Det är nästan så du ser om det är vinnare eller inte. För att liksom en vinnare, han torskar bara en gång, sen vinner han flera gånger av. En förlorare kan förlora flera gånger av. Fattar du vad jag menar?
Mm. Jag kommer ihåg en SHL-match. Om man kollar på spelare, så att det finns spelare som är nöjda med en match fast de inte gjorde mål. Och sen finns det spelare som är missnöjda för att de inte gjorde mål.
Mm.
Och att den där känslan att vara missnöjd är viktig om man vill göra mål.
Ja, och alltså det är precis. Och det där är ju en bekvämlighet. Och ofta så sätter spelare i roll. Så är det ju. Alltså tredje linjen, okej, ni ska spela plus minus noll. Och den producerande laget, de ska göra mål i powerplay. Och så gör de mål i powerplay. Och då har de nästan uppgifter och mår de bra. De är besvikna. Medan tredje kedjan där som ska spela plus minus noll gjorde det. Men ja, då är de nöjda med det. Men i själva verket så vill de göra mål. Så att ja, jag tycker att det är svårt liksom. Man måste glädjas med lagets framgång och samtidigt så ska du vara missnöjd med din egen. Målvakterna till exempel är ett jätte spännande exempel på just det där, hur man kan mäta sin egen insats. Du kan ju förlora med 1-0 och samtidigt förlora lagets skotten med 53-10. Och så förlorar du med 1-0. Ska målvakten vara missnöjd för att laget förlorar eller ska han vara nöjd med sin insats att han räddade 52 skott? Så att, och det finns ju olika perspektiv på det där. Jag tror att en vinnare där hade ju varit missnöjd. En förlorare hade varit nöjd.
Förra säsongen när du var ansvarig huvudtränare för J20, då hade du en liten tuffare säsong. Men säsongen innan det så hade du vunnit SM-guld. Och nu går det väldigt bra i år också när du är ansvarig för J18 i Djurgården. Vad tycker du att det har lärt dig?
Nej, men skillnaden på de två lagen. Jag tycker att J20-laget förra året, där kan jag tycka att på något sätt så underpresterade vi. Vi var bättre än vad jag fick ut av laget. När jag har distans på grejerna så jag tyckte att jag jobbade som ett jäkla svin där förra året, men jag jobbade kanske lite för mycket, gnällde lite för mycket. Vi hade inte lika roligt som vi borde ha. Sen så fick vi inte riktigt flyt på sakerna. Vi vann en match, förlorade två, vann två matcher, förlorade en. Du hittar inte det där flowet att kanske vinna 3, 4, 5, 6 matcher i rad, utan det var hela tiden liksom ett steg fram, två bak, ett steg fram, två bak. Och det är väl skillnaden på kanske året innan och det här året, att du har liksom det här flytet med dig hela tiden. Du hittar liksom ett sätt att vinna matcher. Du har spelare, det är inte du som tränare som kanske gör det, men du har spelare som hittar sätt att vinna matcher. Det studsar stolpe in. Det är året 9-20. Jag vet inte hur många matcher som vi hittade ett sätt att förlora på. Med ett pucktapp här, en onödig utvisning där. Så att det skiljer ganska mycket, och jag är helt övertygad om att det ligger i
ligger i, vad heter det, tränarens ansvar på hur gruppen mår liksom. Jag tror att där hade jag fått göra om det året, så tror jag att det hade kunnat bli mycket, mycket bättre.
Man kan ju dra parallell till Timrå och Leksand.
Ja, det kan du göra.
För jag tänker så här, det har ju vi pratat om tidigare, att när man kommer till, och det här tycker jag är intressant också, att det finns, du sa vid ett tillfälle, att det är skillnad på uppstickarlag som har kanske lite för många juniorer med, mot lag som har rutin. Att mot slutet av säsongen så då är det rutinen som kommer visa sig, att där ligger kraften, och i början på en säsong så kommer de här unga spelarna. Men min känsla är, nu kan inte jag Timrå allt för bra så där liksom, men att Timrå är ett lag på pappret som inte är lika starkt som Leksand, men där har en grupp som är mycket starkare, och Leksand som har kanske självförtroendeproblem.
Ja, jag håller med dig där. Alltså Timrå bevisar ju allt det som jag sa i det. De är ett väldigt ungt lag, och men sen så kan jag tycka att jag tycker inte Leksand riktigt bjuder upp heller på det sättet. Alltså de backar hem mot ett sånt skridskostarkt juniorlag som kanske Timrå är. Så kan man liksom inte backa hem med fyra forward, eller fyra liksom som vickar i mittzon, utan de flyger ju bara förbi. Leksand måste jobba mycket hårdare för att kunna få tag i Timrå, och det ville man inte göra. Och Timrå har haft en nu kan inte jag hundra allt, men det känns ju som att Timrå har haft en clean säsong. De har ju liksom legat etta hela tiden och vinner överlägset. Och medan Leksand har haft en upp och ner, de har bytt tränare och de har in med nya spelare. Någon är skadad, han tränar inte utan han spelar bara matcher. Och då såklart att Timrå som grupp och någonstans så liksom får du ihop en junior eller unga spelare som liksom känner för varandra, då blir de ruggigt, ruggigt starka. Och Timrås tränare har lyckats med det i år. Sen har ju Timrå haft en bra process. Liksom. De har ju processat sig framåt för varje år. De har ju liksom 12 för 4 år sedan, 8 för 3 år sedan, 6 förra året, och nu liksom är de här. Mm. Så att de har ju gjort en stadig bra satsning. Och sen kommer Timrås I20 förra året var väldigt bra också. Med många duktiga spelare som har... Så att det hänger kanske lite ihop där också. Så att, men det är såklart att... Det är ju, i grund och botten så är det hårda jobbet. Alltså, motivation slår alltid klart. Alltid. Det är bara så. Det är liksom, och Timrå har både motivation och så har de en ruggig spets med Dalén. Så att...
Det kan ju också vara ganska svårt att hålla motivationen uppe om man ser på hur det har varit för er i år med en grundserie där ni möter lag som inte är på er nivå, utan ert spel kommer komma senare, och att orka hela den resan att ligga på sin nivå hela tiden. Och jag kan tänka mig att det också är lätt att gå bort sig i det.
Ja, och det är jättelätt att bli bekväm. Och men det är det jag gillar lite liksom med den här gruppen, utan och man får jobba mycket med det här. Ingen i den här gruppen liksom vill vara där man är. Ingen vill vara J18 om det missförstår mig rätt liksom, utan alla vill ju uppåt, alla vill ju bli framåt, alla vill spela J20. Såklart att det skiljer sig liksom, att alla de här J18 spelarna som man har hand om i år liksom, de sneglar ju lite snett mot J20 när J20 håller på att packa bussen och ska sticka upp och spela dubbelmöte mot Skellefteå och en enkel mot Luleå. Så är man kvar hemma i Stockholm och får åka bil till en ishalla i Stockholm som man har varit i 500 gånger som ungdomsspelare. Så att, såklart att du måste jobba med motivation, men så länge du liksom får dem att förstå vad det är de håller på med, det är liksom inget dumt att åka runt och ha pucken. Det är hellre mycket bättre utveckling för spelarna att ha pucken än att åka runt i ett J20-lag och jaga den. Det är jag fullt övertygad om. Så att, och då bygger det, då har det också tid att göra misstag. Alltså, såklart att hellre att vi tappar pucken mot ett lag och vinner med 5-4 och gör massor med fel, för att sen när det väl gäller inte göra de misstag. Så att i J20 så gör de misstagen och förlorar du. Det är bara, då är det tack och natt. Då har du åkt 100 mil buss helt onödan. Så att de måste lära sig, och du måste åka runt och kanske ibland det låter fel att säga, men ha det lite enkelt. Jag tror inte att det är dumt för din utveckling. Och då blir
blir det också kul, om ni förstår vad jag menar. Mm. Det är liksom att ha den här pressen på sig hela tiden. Du kanske inte är riktigt mogen för det som 14, 15, 16 år, 17 år liksom. Att ha den här tappen, den här pucken, liksom, så ja, då torskar vi. Men och kanske växa upp i två år i en gymnasial miljö och veta att okej, vi tappar den här, men ja, jag har 2-3 bitar på mig att reparera det liksom. Så att, men det är såklart, och har du inte rätt syn på det, som först svar på frågan kanske, men om du tar rätt syn på det, att liksom tillåta misstag och ha roligt, så ja, såklart att vi kan liksom knäcka en grupp på grund av att de inte kommer fullt motiverade ut en 19-30 match någonstans i Stockholm. Alltså då, det är ju såklart, det är ju jätteenkelt som tränare att bara skälla ut dem. Det är ju inte särskilt svårt, men samtidigt så jag tror inte att alla spelare i NHL är toppbra i 82 omgångar. Jag tror inte. Så att det där. Så att, ja, du utvecklas av det.
Er resa mot Nyköping går vidare, och förhoppningsvis är det du som får dricka franskt vatten, för att citera Gyll.
ja, nej, men det gör den, och vi är lite som vi jobbar med här, det är liksom, för att ta oss dit och få göra det, så är det, måste vi vinna 5 matcher till, och det är där vi jobbar. Det är liksom det vi pratar om, det byter per byte. Vi har 4 kedjor där. Alltså, och sen har vi till och med, vi har någon spelare som inte ens får byta om till igår. Och det är sådär, där är bredden liksom. Och om alla börjar ta varandra, så kommer vi inte få strul. Men om vi börjar ge till varandra och verkligen förstår att det varje byte spelar roll. Så, och det är det vi har fått jobba med hela året liksom. Den mentaliteten att varje byte spelar roll. Och då kan det gå. Då har vi potential till det. Och det, jag tror att gruppen känner det också. Det syns på gruppen att de känner att de har potential att vinna 5 hockeymatcher till. Oavsett motstånd.
Kör hårt. Vi hörs, Jacke.
Ja, det gör vi. Ha det bra, gubbar.
Bra. Tja.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Och med franskt vatten menas då champagne.
Det stämmer. Jag när jag var där i Ryssland så...
Är du säker på att du vill berätta den här historien?
Ja, det är väl lika bra att vi...
Reder ut det
en gång för alla. Det har varit så många frågor.
Okej, det är dags för confession.
Ja, nu ska det biktas. Nej, men vi hade kommit till semifinal i den här turneringen då. Och så skulle jag och övriga ledare gå ut och fira det här. Och materialen då i Djurgården J20, Micke Persson, han var inte så förtjust i champagne. Så han ville inte dricka upp det. Och då sa jag, nej men jag tar det, jag är fransman, champagne är som vatten för mig. Sen kommer jag inte ihåg så mycket mer av den kvällen faktiskt. Det var väldigt trevligt, men...
Mer än att du drack franskt vatten.
Exakt. Färliga minnen i goda sällskap helt enkelt. Ja, vi har ju diskuterat lite där hur klubbar mår. Och du, John, du är väldigt intresserad av ekonomi och klubbars välmående. Men vad...
Som hockeytorsk ekonomiska
exakt.
Talesperson.
Det är du som tar ansvar för de här frågorna. Nej, men jag tycker det var intressant det Kent Norberg sa om hur de har tänkt lite annorlunda Timrå i år gällande ekonomi och hur de ser på hur man ska spendera de här pengarna och kanske tänka lite annorlunda. Och jag tror att det kan vara en nyckel i att när man väl degraderas, att man har ett lite annorlunda tänk. Jag tror att det gäller ju att någonstans ta vara på den situation man har och lyckas förädla det till något annorlunda. Jag tror inte man nödvändigtvis blir så mycket bättre lag bara av att ha en gigantisk spelarbudget.
Nej, helt rätt. Samtidigt också jätteviktigt så här, rannsaka sig själv. att faktiskt se hur ser våra förutsättningar ut, och jag misstänker att det är väldigt lätt att gå bort sig, att man inte riktigt tänker sig för. Och jag tycker också att det är intressant att, och jag undrar egentligen hur många som påminner sig av de lärdomar som man har fått med sig från en positiv förändring. Jag var lite bekymrad och lite, faktiskt lite ledsen över Modo under ett par år. För de försökte, men det kändes som att de gjorde fel saker.
Jag har inte så där jättebra koll på Modo, men uppenbarligen så de har ju degraderats, så det har ju gått åt fel håll. Mm. Men det är väldigt trist att det är en klassisk förening som vi har pratat om innan. Det ligger ju mig varmt om hjärtat med sådana lag. Men de har själv positionerat sig som the hard of hockey. Nu är det väl snarare the broken hard of hockey, tyvärr. Och ja, det känns som att där kanske man måste fundera lite nytt. Vad är det vi ska göra för att, hur kan vi sticka ut?
Ja, men de missade ju slutspelsserien.
Ja, med en poäng tror jag bara.
Så jag tror att misstaget är när man ska göra en återkomst att man tror att det ska gå ganska fort.
Ja, alltså Djurgården hade väl tur. De gjorde det exceptionellt fort. Tog ju 2 säsonger, sen var de ju tillbaka.
Jag kunde inte låta bli att skriva ett så här elakt Twitter-skämt om Karlskrona. När det blev klart att de skulle köra kvalserien så skrev jag Karlskrona.
Just det.
HK. Och det tyckte jag var jättekul. Och sen så satt jag och åkte jag i bilen. Det här var ju direkt efter en match. Jag kände bara såhär, nej fan, vad gjorde jag? Jag gillar inte att bidra till den typen av prylar på sociala medier.
För jag
satte mig själv in i situationen. Att när en sån sak händer så är det fruktansvärt för det alla de supporterna och för den föreningen. Och därför tyckte jag så här, nej men det är att sparka på någon som ligger ner, det är taskigt. Så jag tog bort den.
Såklart, det finns ju många som följer Karlskrona i ur och skur. Men där känns det ju samtidigt mer som att det är väl snarare klubben i sig som aldrig har lyckats få igång en fungerande verksamhet och hitta sin plats och sina förutsättningar. Hur kan vi jobba?
Men det är det här som är så intressant, för det tar ju tid att etablera sig. Jag menar, ja, det är, se på... Jag höll på att säga det när vi snackade med Zacke att Zacke som tränare han är ju så ambitiös, han är ju så noggrann. Niklas Wikegård kommenterade Sam Hallam vid något ögonblick och sa att han är som en liten farbror, att han är så liksom kunnig. Och Sams största önskan för 2 år sedan, 3 år sedan tror jag det var, när vi satt och snackade med honom, var ju att han skulle komma till en punkt där inte han behöver ägna lika mycket tid åt förberedelser.
Nej, och att man kan komma ner till hallen. Och...
Det krävs så fantastiskt mycket för att få allting att stämma.
Ja.
Och där alla är små nycklar i spelet.
Ja, verkligen.
Och Zacke har ju den grejen att han är noggrann och det går bra.
Absolut. Ja, men tittar man på hur det har gått för dem så känns det ju nästan som att han är ju det läget som Sam Hallam vill vara i. Att han bara kan komma ner och skruva på små detaljer. Men överlag så det är ju en fruktansvärt bra lag de har nu.
Och då ska vi vända oss till telefonen igen, detta fantastiska redskap, och prata med KG Stoppel, verksamhetschef i Djurgården. Med perspektiven som har varit och det som du har varit med om, för du har ju varit med om en ganska omtumlande resa, att Djurgården trillar ur och Djurgården kommer tillbaka och vi befinner oss mitt i slutspelstider där kvalserien och slutspelserien är igång och SHL-lagen riskerar att trilla ur och lag från Hockeyallsvenskan har möjlighet att kliva upp och det är ju, om man trillar ur, det måste ju bli innebära, eller får ju enorma konsekvenser för en klubb, eller hur?
Ja, men så är det ju. För att hur än det är, vi ser ju bara den resan vi gjorde, att när väl det skedde så på en natt så vet man ju egentligen att man har mer eller mindre halverat omsättningen rent ekonomiskt och utefter det då bygga organisation. För det som alltid sker det är att när halverar man omsättningen då måste det också ske någon ganska snabb och drastisk nedskärning i form av spelartrupp som naturligtvis kanske är enklaste i sammanhanget då där. För där är det, handlar det mycket om kontrakt och sånt som slutar gälla och så vidare. Men det jobbigare det är ju mer den personella kontorssituationen som påverkas enormt. Då. Så att, det är jättesvårt och det är ju dilemma totalt sett i det här med det charmiga med upp- och nedflyttning när de ekonomiska skillnaderna är så stora att det är ganska svårt att bygga långsiktig styrka i en organisation med de här svängningarna som kan bli när man hamnar i en sån situation att man ska spela negativt kval och så vidare.
Det rör sig mycket om människor i de här fallen. Hur tar man de tuffa besluten och hur tänkte ni?
Nej, men det är jättesvårt. Så initialt, före man precis går in i ett sånt här negativt kval så är det ju liksom en vibrerande oro i organisationen som nästan skapar lite handlingsförlamning. Det är väldigt många människor som förstår vad det kommer innebära om man nu åker ur och då också börja fundera, är det jag som kommer att bli av med jobbet eller är det någon annan och så vidare. Så att, det är ingen rolig situation helt enkelt. Det sätter en enorm press på både de anställda men också organisationen att vad kommer att hända och sen då när det händer så ja, då måste man ju ta ganska snabba beslut för som sagt var intäkterna halveras men kostnaderna rullar ju på så länge man inte liksom aktivt gör förändringar och då måste man göra ganska snabbt och det märkte vi under den resan att kostnaderna tickar på ganska fort de första månaderna medan intäkterna har bromsat så att bara där är en utmaning.
Och om du ser på hur ni har gjort, vilka har varit de så här nyckelpunkterna som har lett utvecklingen framåt?
Man kan väl börja med att säga som så. När vi åkte ur så kan vi nog vara glada att vi hade en ganska stark omgivning runt omkring. Och dels våra fans som faktiskt var förträffliga och ställde upp i motgång. Då vi hade liksom en stark publik i de åren i Allsvenskan. Men också vad ska jag säga, personer och näringslivet runt om som ändå ställde upp under de här åren för att liksom att vi skapade en ändå ganska bra krockkudde. Men sen var vi nog som organisation också ganska snabba och fast beslutna i att liksom, nu måste vi göra det här från grunden för många. Utan att nämna några namn, många försöker ju med quick fix för att liksom snabbt stötsa upp igen. Men ofta slutar det med en ännu större kraschlandning. Och då blir det bara svårare. Utan vi gjorde ju ett rejält omtag. Både som liksom organisation och liksom vart vi ville. Och det tror jag liksom var räddningen. Att vi har kommit så här långt nu. Och den fortsätter. Och någonstans handlar det om att ge en utveckling. Att balansera liksom den sportsliga utvecklingen, det vill säga hur vi bygger organisation kring sporten men också hur vi bygger organisationen och delar kring ja, både det kommersiella men också det administrativa för det är ju en jättestor apparat idag att ratta allting kring de sportsliga evenemangen och sporten.
Det har ju på senare år så är det ju en del, vi kan kalla det för klassiska storklubbar som har trillat ur. Och jag tänker så här att det är lätt att bli lite blasé och det är lätt att bli fartblind och inte tänka sig för. Och nu har ju ni gjort resan att komma tillbaka Och så tänker jag så att vad viktigt det är ändå att hela tiden göra sin analys, att vad har vi för förutsättningar? Och jag tänker att det är så lätt att glömma bort också.
Nej, men det är det. Och som sagt, vi har ju kommit en bit på resan, men jag kan ju inte säga sådär, vi ska vara ödmjuka också, att vi har ju en bit kvar för att kunna liksom, att vara där vi vill vara, liksom ett stabilt SHL-lag över tid. Både sportligt och ekonomiskt. Men återigen, jag tror att den strategin vi har nu, det är liksom att ha, som vi uttrycker, organisationen i balans. Det vill säga att liksom, man måste investera på alla plan. Tidigare, idrotten har haft en förmåga att, kanske allra helst hockeyn, att investeringarna hela tiden gjort sin extra spelare för att man tror att det är lösningen. Men det är ju sällan en ensam individ som löser allt det här, utan det handlar ju om att bygga, som sagt, för hela organisationen så att den blir långsiktigt uthållig. Och det tror jag liksom är ett framgång. Varför vi är där vi är idag också i Djurgården.
Är Djurgårdens ungdomsled viktigare än någonsin?
Det har alltid varit viktigt, men det är en viktig del i helheten i det vi vill skapa. Vi pratar egentligen om att utveckla Djurgården både i den upplevelsebaserade verksamhet som kanske är vår kärnverksamhet med våra seniorlag på både här och damsida. Och sen så har vi vår föreningsidrott som är vår ungdomsverksamhet, men också det arbetet vi gör för att stärka Stockholms hockey i stort på föreningsnivå. Och sen också som är det nya som vi jobbar med sedan ett antal år tillbaka, det är ju att utveckla spontanidrotten, att få mer människor att intressera sig och prova ishockey i någon form. För att det är ju framtidens bas, både som vad det gäller spelare men också åskådare och så vidare som vi skapar där. Så att det gäller att vara så bred och stark som möjligt idag. Ishockeyn idag är inte bara 26-30 matcher på Hovet eller Globen, utan det är så mycket, mycket mer för att bli en stark organisation och ett starkt varumärke.
KG Stoppel, verksamhetschef för Djurgården Hockey. Väl formulerat. Jylle, du ska ju på fotbollen på söndag, va?
Det stämmer. Och hockeyn. Det blir en riktig fullspäckad dag helt enkelt.
Och nu har vi med oss per telefon Martin Lee som är, jag skulle vilja kalla dig Martin, lite form av AIK-expert.
Ja.
Känns det bra? Ja. Jag menar, du har ju sett typ AIKs alla matcher i år.
Ja, i stort sett faktiskt.
Ja. Så att nu, just nu när vi spelar in det här avsnittet så ligger ju AIK tvåa i slutspelsserien och har ju möjlighet till avancemang upp till SHL om allting går som det ska. Och liksom, vad är din så här spontana känsla?
Ja, men alltså som inbiten gnagare så har man ju alltid en bra känsla. Det är ju en del av att finnas med och i själen. Man tror att all så här energi åt rätt håll är bra energi. Jag måste ju tro att det är möjligt. Min känsla baserar sig mycket på när man var inne i ett bra flow. Jag tycker att sista matchen mot Timrå, eller senaste matchen kanske man ska säga istället, visade liksom på någonting helt fantastiskt i första perioden. Och sen så tappade man på något vis.
AIK Panten-matchen 2-1.
Nej, inte Panten, utan mot Timrå innan vi gick in i den här serien som är nu.
Ja.
Alltså i seriespelet. Så första perioden så spelade de med ett enormt självförtroende och faktiskt fullständigt spelade ut Timrå. 4-1 eller vad fan det stod då, var liksom i underkant. Och sen hände någonting, och jag tror att liksom det som är hemligheten, det är ju om Mittell kan få hela laget att liksom tro på det här själva fullt ut. Det är verkligen så här, mentalt skulle jag säga. För kapaciteten finns i truppen. Det är inget snack om den saken. Utan det är en väldigt mycket en självförtroende grej att liksom mentalt kunna klara av en motgång och sen så här, tugga sig igenom allt det.
Martin, jag har läst väldigt mycket på olika AIK-forum och så kring hockeyn, och det finns ju väldigt mycket delade meningar gällande Mittell. Vad tycker du?
Jag tycker nog att det är att man är ganska snabb att ifrågasätta en tränare. Det är generellt för idrott. Ja, i Sverige, ja, det är det väl i andra länder också, men att man har ett sånt behov av att hänga ut en enskild person. Jag tror att Mittell står för någonting väldigt bra i grunden. Jag tror att hans drömscenario, det är att inför ett så här fullsatt hovet få liksom tvåla dit växand och sen faktiskt kunna få gå upp mot sin gamla klubb i ett kval. Jag tror att det är någonting som han drömmer otroligt starkt om. Och jag tror att kan han liksom överföra energin i den tankefiguren till truppen, så kan det absolut gå vägen. Jag tror på Mittell. Jag gör faktiskt det.
Jag har faktiskt aldrig kikat på Panten när de har spelat matcher. Någon gång sådär på TV. Men och jag har blivit så här fascinerad över deras resa, att på ganska kort tid så har de kommit väldigt långt, och nu så är de ju väldigt högt uppe. Mm. Men vad har du för känsla för?
Men alltså, om man ser Panten, känslan är ju att de är ju avhängda nu egentligen, och det var väl det som på något vis präglade den senaste matchen nu, att Gnaget spelade ju med någon sorts nervositet. Det betyder så jävla mycket, och Panten, de kunde bara slappna av i det där. Och jag tror att Panten spelar med den liksom avspända inställningen precis hela tiden, för det finns ingen som förväntar sig att de ska gå särskilt bra. Och det är nog i grunden en så här, alltså det här de kallar sig för Sveriges underdog. Det finns en sanning i det. Ingen tror på dem, och därför så har de bara allting att vinna hela tiden.
Och ikväll fredag då, den 16 mars, då möter ni ju Oskarshamn som har en poäng mindre ner, men väsentligt mycket bättre målskillnad. Det är väl kanske säsongens viktigaste match nu.
Ja, oh, men det kan jag nog säga. Det är bara seger som gäller ikväll. Får man till det ikväll, så tror jag det kan vara verkligen den injektion som behövs. Och gärna faktiskt att göra liksom lite mål nu, för att skottstatistiken är inget fel på, men man behöver verkligen trycka in dem där. Få lite så här känslan av att fan, det här går ju.
Ni har ju, det har ju varit väldigt nära att AIK har gått upp de här två senaste åren. Vad är känslan så där när du pratar med din andra polare som också följer AIK mycket?
Ja, alltså det finns väl en sån där, jag tror att det där är lite delat. Det finns de som inte kanske har varit så engagerade, som är lite så här uppgivna och börjar bara prata fotboll nu. För mig är det, jag tror samtidigt så här, går de inte upp i år så är det inte kört nästa år för det. Det är väl bara, då får man väl, det har påbörjats någonting väldigt positivt i AIKs hockey som jag tror kommer att bära frukt. Så får vi se om det blir i år eller om det blir nästa eller nästa. Det är svårt att säga liksom. Jag tror på det, jag måste tro på det.
Vilken är favoritspelaren?
Ja, men alltså, jag måste ju faktiskt säga att jag tycker att Nisse Höglander är helt fantastisk. Alltså, han spelar liksom med det där självförtroendet som hela truppen behöver ha. Jag tycker att han är en extrem förebild i sin fullständiga kompromisslöshet, och att han liksom vågar gå in stenhårt hela tiden. Så att, ja, det är mitt svar alltså. Jag tycker han är förebild på det sättet.
Du, jag håller tummarna för er ikväll och i fortsättningen, för att det finns ingenting som är så härligt som ett derby mellan Djurgården och AIK.
Nej, det är helt enig där. Jag tackar för det.
Det är så skönt hur man kan, man, så här, vi har ett härligt snack du och jag nu så här, i telefonen, och så när det är match då tittar man inte på varandra med samma glädje.
Ja. Jag hoppas jag är på bra humör. Vi hörs nästa gång, helt enkelt.
Avskrymt, Martin. Ha det så gott.
Ha det bra.
Ja, du också.
Tja. Vi tackar Martin Li, AIK-supporter som har koll på AIK-hockey. Det här var det sista i avsnittet Hockeytorsk slutspelspodden 2018. Första avsnittet i den.
Ja, förra gången var det en liten espresso-avsnitt av podden och nu blir det lite längre att kunna prata om transvatten och allt möjligt här. Så att det...
Vilken luring, espresso-avsnittet.
Ja,
exakt. Det var mer som en teaser för komma skall.
Precis, ja. Hoppas det här har verkat som det också.
Så att, stort tack, ha det så gott så länge.
Ciao. Ciao.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.